Hur allvarlig är härvan inom polisens toppskikt? Ska traumatiserade och funktionsnedsatta personer få dödshjälp? Och härstammar alla människor från Adam och Eva? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Välkomna! Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Almqvist.
Stämmer.
Ja, vi ska börja med att prata om den härva som har uppdagats inom toppskiktet i svensk polis. Mm. Det handlar om en kvinnlig jurist som fick ett toppjobb som chef för underrättelsetjänsten. Men det är själva verket oklart ifall hon verkligen är polis. I en Svenska Dagbladet-artikel som bygger på en intervju med henne så står det att hon är polis. Men när polisforskaren Stefan Holgersson gräver djupare i saken så hittar han inga belägg för att hon har gått någon polisutbildning eller läst in motsvarande kompetens. Och när han försöker begära ut allmänna handlingar kring det här från polisen så får han bara kalla handen. Dessutom har Expressen kunnat berätta att den här kvinnliga chefen hade en relation med den högt uppsatta polischef som anställde henne. Och att den polischefen har blivit polisanmäld för händelser som enligt anmälaren kunde klassas som grov kvinnofridskränkning, olaga förföljelse och ofredande mot den här kvinnan från och med en månad innan hon anställdes. Det var dock inte kvinnan själv som gjorde den här anmälan utan en tredje chef och anmälan lades senare ner. Mm. Kvinnan har medgett att hon hade en relation med den här chefen av något slag men hon menar att den bara var ytlig. Och hon säger sig dessutom vara övertygad om att hon anställdes på grund av sina kvalifikationer och inget annat. Och när det gäller den här händelsen som föranledde polisanmälningen så säger hon att inget brott begicks. Utan att hon hade det här samtalet på grund av att hon var orolig för sin säkerhet. Mm. Vad säger du om den här?
Det här är ingen snygg historia för polisen. Alltså det är det inte. Alltså det här är ju inte vilken polischef som helst. Alltså vi pratar om väldigt hög position. Och den som anmälde det här var ju säkerhetschefen inom polisen. Efter att den här kvinnan hade samtalat med honom just ifrån sin oro. Så att och de här brotten du räknar upp, grovt kvinnofridskränkning, olaga förföljelse. Det är liksom... Mm,
det var enligt hans bedömning.
Jo, blev ju ja, så är det ju. Jag vet, åklagaren la ner det. Mm. Men det är ju ändå, det är inte p-bot vi pratar om. Det är ganska... kraftfulla anmälningar ändå. Då. Mm.
Nu är det inte utrett exakt vad som har hänt, men är det inte lätt att man hamnar i sådana olika situationer? Även polischefer är ju bara människor.
Ja, men alltså, det är ju, alltså utan eld finns ju ingen rök. Så även om inte nu, även om du anmälan är nedlagd och ingen är dömd, så då har ju inget brott offentligt skett, så enkelt är det. Men det är ju nog, alltså... Det är ju det här med karaktär. Ju högre upp och ju större position vi får, ju viktigare med karaktär. Va? Och det kan ju hända att den här polischefen, om man nu talar teoretiska termer, behöver hantera sin testosteron. Va? Och krafter som sätter i rörelse. Och sätta det i relation till den position han har av förtroende. Utan att döma någon så känns det som att det blir ju en fara för riket när människor på hög nivå har starka karaktärsvagheter. Och tappar omdömet. Så att det, de här för, alltså, man söker ju främmande makt, inte i det här fallet, men i främmande makt söker ju karaktärsvagheter. Och det är ju pengar, eller sex, eller droger. Så att det kan finnas en förståelse för att det uppstår relationer. Men sannoliken, man får inte hantera sina karaktärer.
Mm. Vad säger de om att polismyndigheten inte har velat lämna ut dokument då, som styrker eller inte styrker att den här kvinnan är polis?
Alltså det där är ju en jätteviktig aspekt av hela den här härvan. Alltså i regel vet man ju vilka utbildningar folk har. Det vill säga har du en utbildning för den position du har, det är ju väldigt högre befattning än vad hon har, kräver man ju det. Så att någonting är märkligt här. Man borde få reda på, har hon den utbildning som vars tjänst hon fick? Hon bör ha utbildning för. Jag tror till och med hon fick bära vapen och så vidare. Jag vet inte vad sekretessprocesserna är inom polisen. Men det bör man gå till botten med.
Mm. Vad tycker du att man behöver göra nu då?
Ja, men alltså, kan man inte någonstans ta ett grepp om det här med karaktär? Hur danar vi karaktär när människor får höga positioner? Det tycker jag skulle vara väldigt intressant. Alltså, hur gör man det? Hur kan man skapa just det momentet? Man har ju tagit bort 10 Guds bud ifrån... Jag har ju en kristen perspektiv. Alltså, där tycker jag borde vara frågan. Hur skapar vi starka karaktärer?
Hur gör man det?
Ja, jag tror ju att det är svårt ytterst sett att göra det när man tar bort moral. Och moral bygger på rätt och fel. Och rätt och fel bygger på att det finns den som ytterst sett står för det rätta. Och då kommer det med gudsbegreppet in och så. Jag tror att det, man kan självklart ha hög moral utan att ha en tro på Gud. Det är absolut säkert på. Och tvärtom också har ju bevisats. Men någonstans behöver vi jobba med rätt och fel frågor. Faktiskt.
Mm. Vi får se vad som händer med den här historien framöver. Nu har ju justitieutskottets ordförande Richard Jomshoff sagt att han vill se en utredning av det här, så vi kanske får återkomma till det.
Absolut, jag hoppas vi får det också. Mm. För trovärdighetens skull.
Ja, vi ska gå över till nästa vän. Och då handlar det om att en kanadensisk kvinna som har tävlat i Paralympics blev erbjuden dödshjälp när hon kämpade för att få en rullstolsramp. Mm. Om du är så desperat kan vi ge dig medicinsk hjälp att dö, ska myndighetspersonen ha sagt till henne. Något som väckt stor uppmärksamhet och även fått premiärminister Justin Trudeau att reagera. Och det här är långt ifrån det enda dödshjälpsfall som väcker starka reaktioner. För inte så länge sedan så var det en belgisk 23-åring med posttraumatisk stress som fick dödshjälp efter att ha haft svårt att komma ur de psykiska besvär som uppstod efter att hon överlevt terrorattentatet mot flygplatsen i Bryssel 2016. I Kanada var det omkring 10 000 personer som fick dödshjälp förra året, vilket motsvarar ett av 30 dödsfall.
Mm.
Till en början när man införde dödshjälpen 2016 så sa man att den bara skulle omfatta personer som var obotligt sjuka. Men därefter så har det här utökats och från och med nästa år så ska det även omfatta psykiskt sjuka personer. Mm. Vad säger du om det här?
Alltså det här är egentligen superallvarligt. Och den här Trudeau som du nämnde om har verkligen öppnat upp dörren för detta. Och även om man nu reagerade just i det här fallet. Grejen är ju den, alltså lyssna själv vad du säger. Alltså en av 30 dödsfall är aktiv dödshjälp. Och det är precis så det börjar. Det är inte bara i Kanada, utan de länder som öppnar upp för detta så börjar det ju oftast i väldigt specifika, obotliga fall med jättestor smärta och så vidare. Där man på något sätt skulle kunna då ha någon form av förståelse för det och sen så bara skjutsas det neråt. 10 000 människor. Alltså släpper man in dödsängen. Det finns ingen gräns på det. Det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och det här är ju ett tecken på det. Jag tycker det här är jätteallvarliga siffror. Och bör vara en varning för länder som funderar på att införa aktiv dödshjälp.
Mm. Men kan man inte se till att begränsa det till bara de här allra allvarligaste fallen?
Nej, bevisligen kan man inte det.
Förr eller senare måste man väl kunna det?
Nej, men det som händer är, jag tror inte vi förstår vad som händer. Därför att det man gör är att man släpper loss en fruktansvärd press på människor som lever i jättesvåra situationer. Man kanske har jättestor smärta och medicin och allting löser inte det. Utöver det kommer den psykiska smärtan om att kunna liksom ta sitt eget liv eller få hjälp att ta sitt eget liv. Det är ungefär som jag brukar tänka så här, det är ungefär som små barn. När små barn blir arga på sina föräldrar så vill de fly hemifrån. Och så ska de minst fly hemifrån. Men de vet att mamma och pappa inte tillåter det. Just därför vågar de släppa ut den ångest eller ilska de har. Jag menar att vi måste till alla tillbudstående medel bevara mänskligt liv. Och vi får inte acceptera det. För det blir en press inifrån på de här människorna. Plus att det blir en press, inte i alla fall, men från släktingar som tycker nu, det vore kanske bra om du... Alltså det kan vara arv som väntar och det kan vara besvär att ha en sjuk nära vän. Det kan vara sjukvård som säger vi har inte plats att ha en svårt sjuk människa. Det blir press för politiker, det kostar pengar. Vi tar bort skyddet av människovärdet. Vi förstår inte vilket... Det ytligt sett ser ut som att vi bejakar deras längtan att dö. Men myndigheterna och vi ska säga nej. Du äger inte rätt till din födelse. Du äger inte rätt till din död.
Men det här handlar ju inte om barn utan om vuxna personer. Ska man inte ha rätt att bestämma när och hur man ska dö?
Jag tog barn som ett exempel här nu. Alltså,
ja, men då ska man inte ha rätt att bestämma över sin död?
Nej. Du har inte rätt att bestämma över din egen död. Och läkarnas uppgift är att till alla tillbudstående medel hindra, bota och hjälpa, självklart om det går, och lindra smärta. Jag vet det, men inte ta liv. Och jag menar, Läkarförbundets egen etiska regelverk är ju att läkaren inte ska påskynda en död. Nej, vi har Josef, doktor Josef Mengele, som avgjorde, chefläkare inom nazisterna, avgjorde i Auschwitz vilka som skulle leva och dö. Det är inte samma sak
som här. Då var det inte deras val.
Nej, det är inte det. Men vi äger inte rätt att avgöra. Du äger inte ens rätt själv att avgöra. Självmord är fel.
Men om du själv låg i olidliga smärtor eller kanske som en grönsak som man säger och inte kunde kommunicera eller äta eller uppleva någonting, skulle du inte vilja ha dödshjälp då?
Ja, men människans värde är lika stort oavsett om du är kung eller en grönsak som du säger.
Jo, men skulle du inte vilja oavsett
värde? Det, oavsett vad jag vill så är människovärdet viktigare än min vilja då faktiskt. Därför att om jag släpper loss den så kommer det finnas människor som tillfälligt mår psykiskt dåligt. Till exempel, nu ska man ju till exempel i Kanada tillåta människor som har psykiskt mår dåligt. Men vad är det som säger att du mår psykiskt dåligt imorgon? Det jag menar är att vi gör är för lätt väg. Det är ekonomiskt mycket intressant. Det kan uppfattas kortsiktigt känslomässigt intressant. Det är bara att vi öppnar en dammlucka. Som bevisligen sker i Belgien, i Nederländerna, i Kanada. Det bara ökar och ökar.
Så du menar att för andra skull ska man då avstå dödshjälp hur dåligt
man mår? Nej, men bara för att du mår dåligt idag innebär inte att du mår dåligt imorgon. Men om jag tar ditt liv, har du ingen imorgon? This is the thing. Och bara för att inte jag kan bota din smärta idag, kanske jag kan bota din smärta imorgon. Men om jag tar livet av dig nu, därför att du vill det tillfälligt, då har jag ingen chans att rädda dig imorgon. Oavsett hur illa du mår, Sara, så kommer jag se till och kämpa för att du ska leva en dag till. Därför ditt människovärde är värt det. Det är upp till skaparen att avgöra den dag du ska dö. Så menar jag.
Ja, jag säkert tittare som har en annan åsikt här. De får gärna kommentera och skriva vad de tycker om frågan.
Absolut, jag vet att jag som frisk människa kan ha en åsikt. Men jag är övertygad om att det är viktigt att vi behåller människovärdet.
Ja, vi ska gå över till det sista nu. Och då handlar det om en fortsättning på förra veckans teologiska fråga. Ja, vi pratade om skapelsen eller universums ursprung förra veckan. Mm. Men vi hann inte riktigt få med alla frågor som tittaren hade skickat in.
Okay.
Och dessutom så klippte jag bort några saker som du blev lite besviken över att jag klippte bort. Jag tänkte att du kan få ta upp lite av det nu. Om
bästa argumenten klipper du bort.
Det fanns inte plats för allt, men okay. Vad vill du säga om det här med DNA?
Nej, men det jag säger är att när vi förra gången tog upp om universums tillkomst så kommer vi ju in på livet. Så innan man börjar prata om Adam och Eva, annat som du var uppe på, så måste man ju först ta livet. Om det nu finns ett universum, ja det gör det. Varför finns det liv? Och vad är liv? När man tränger in i livets innersta beståndsdelar så blir forskarna mer och mer komplexa. Alltså man kan inte skapa liv än i laboratorium. Därför det här med DNA och livskoderna är så otroligt sinnrikt. Så att man bara häpnar. Och DNA är kod. Kod är ett budskap. Det är ett budskap alltså. Jag menar, min äldsta son är professionell programmerare på jättehög nivå, internationell nivå. Och han säger, den som tror att kod kommer till av slump är dum i huvudet. Det är inte jag som säger det nu, utan jag bara citerar. Alltså, kod är inte slump. Det är motsats till slump. Precis som ett dataprogram. Det är inte slump. Det är motsats till det. Livet är så komplext, Sara, att den kräver en programmerare. Vem har programmerat livet? Då kommer vi återigen in på Guds frågor så här. Och skulle man i ett laboratorium kunna fixa DNA eller fixa något liv, då är det ju intelligens bakom det. Då är ju intelligenta forskare jobbat med, så är det fortfarande intelligens. Så att this is it. Så jag menar, innan man börjar prata om skruva på ett flygplan måste man fråga hur kan flygplanet flyga?
Ja, så nu har du fått säga det. Då går vi vidare till frågan här.
Vad är det du väntar på?
Så tror du att alla människor härstammar från Adam och Eva?
Ja, men alltså någonstans finns ju en urmänniska. Urmänniskor. Och jag tycker Bibeln ändå beskriver detta på ett fantastiskt sätt om Adam och Eva. Jag har ju en förståelse, jag tror på Bibeln. Och jag tror på Bibels budskap. Samtidigt måste vi hantera Bibeln utifrån vad dess syftar till att hantera. Den förklarar inte hur. Och egentligen inte
fullt. Nej, men stämmer det som står?
Jo, men den förklarar varför.
Varför? Hur gick det till då? Hur kunde alla människor komma från dem? Fick deras barn? Barn
ja, men liksom, det är sådana här frågor, jättebra frågor. Men jag vill bara säga, vi måste...
Och du har inte svara på dem?
Jag är på väg in, kära journalist. Jag är på väg in i svaret, va? Det är inte alltid ytliga svar är de bästa. Jag vet att vi har kort om tid och allt detta. Men lyssna nu, Bibeln, när vi konstaterar att det finns liv så är människan unik. Vad gör människan så unik? Därför att hon, utöver att hon är materia, så har hon ju också... skapar existentiella frågor, hon har konstmusik.
Ja, det var inne på
och
förra
det är precis det Bibeln beskriver, att Gud blåste livsande just i Adam och Eva, människan. Så att, men det här med åldrar och sånt där, det får du inte trassla in det, tycker jag.
Och det behöver vi inte prata om nu heller, men däremot...
Hade Adam Nabel.
Ja, men nu ska vi prata om, fick deras barn barn med varandra?
Ja, men alltså förstår du, enligt Bibeln så fanns ju tidsåldrarna mycket längre. Adam levde till han blev 930 år. Och det fanns inget förbud mot incest, det kom långt senare när den genetiska koden hade skadats. Då förbjöd Gud det som kallas för incest, ingifte. Men på den tiden var det inte så.
Så det blev inga problem med...
Nej, absolut inte. Och jag menar, på 930 år, det producerades jättemycket barn och syskonbarn och barn. Så att det fanns både män och kvinnor. Och Gud välsignade dem att uppfylla jorden. Så att det är så vi ska se hur människosläktet spred sig över jorden. Och det tror jag är rätt och riktigt.
Mm. Vad tror du att det hela började då? Forskarna tror att människan utvecklades någonstans i Afrika, men läser man Bibeln så låter det som om Edens lustgård låg någonstans i Irak.
Jag tror att det är Irak, alltså åt det hållet, alltså det vi idag kallar för Irak. Där någonstans så beskriver Bibeln att det var, jag tror att det är så.
Varför har forskarna kommit fram till Afrika då?
Man har inte grepp färdigt än, faktiskt. Alltså att, och det, man har sin teori och sin tolkning, det får man gärna ha, men jag tror att den inte stämmer.
Mm. Vi får se om vi får veta något mer om detta under vår livstid.
Ja, men så är det, va? Men det viktigaste är att människan är så unik. Det finns inte en enda djurart som beter sig som om man tror att deras döda barn eller döda raser lever vidare efter djurarten har dött. Men det finns inte en enda mänsklig kultur som inte har riter och regler och tro på en liv efter döden. Evigheten är lagd i människans hjärta.
Ja, det får bli slut med det här programmet. Visst är att vi kanske skulle ta upp den här gåvobettingen, hur har gått med den? Men ditt lag som du bettade på, England, är fortfarande kvar i matchen.
Ja, så de kommer vinna.
Vi får vänta till nästa vecka och se om vi vet mer om det då.
Absolut.
Det blir i vilket fall vårt sista avsnitt för säsongen.
Gärna att de satsar lite på de som behöver vår hjälp. Inte att vi behöver mer pengar själva, utan vi kan ge till någon som... Och det får du kanske berätta vad du har gett till dem.
Det får jag nästa vecka. Ja, skriv gärna vilket lag ni håller på och vad ni satsar i era gåvopengar. Ha det bra.